en podcast från Aftonbladet.
The nicest fucking over all the fucking time, all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break the leash for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
Yes. And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Det är nu, Anna. En, två, tre dagar av tester kvar. Och nästa gång vi kommer se en Formel 1-bil, då är säsongen igång. Det har testats tre dagar i Bahrain och nu är det tre dagar till. Snart är vi på startlinjen.
Ja, jag vågar knappt tro att det är sant. Det känns ju som att den här försäsongen har varit helt... Ja, men den har ju varit lite som ett sånt här skidlopp som aldrig tar slut liksom, nu när vi är inne i OS. Bakhalt, för mycket klister, för lite klister, snubbel, trubbel, Kalle Halvarsson och en baklänges puckelpistare in i mål. Liksom. Så att, det känns ju som att det behövs.
Det har varit mycket OS för dig på hemmaplan också som måste liksom dela sin tid med tankar på Formel 1-säsongen i den där hjärnan. Själv så är jag ju helt jäkla bortblåst av den italienska olympiska det olympiska livet här omkring. Jag har åkt ett par kurvor uppe i bergen, bland annat en resa på 8 mil från Cortina till Predazzo som tog 3,5 timme. 8 mil, 3,5 timme.
Ja. Det låter som när man ska åka till typ Ramsau och Österrike. Det tar liksom en evighet.
Ja, exakt. Jag tänkte att det var lite som liksom, slutet av det här Formel 1-uppehållet. Att det är så nära, men det tar så lång tid. För nu har vi kört tester. Och vi har faktiskt bilar som vi kan inte dra slutsatser av, men som vi i alla fall kan analysera och prata om. Och sen så räknar vi väl med att på den här veckan mellan testvända 1 och testvända 2 så kommer det ju hända en hel del med bilarna och med förarna och med hur det känns och hur det ser ut och vad vi kan göra för prognoser. Men nu finns det ett och annat att säga om en och annan bil och team efter tre dagar i Bahrain, eller hur?
Ja, men det gör jag. Det tycker jag också att det gör. För att... Ja, men vi hade ju förväntningar på någonting. Vi såg de här första testerna i Bahrain. Vi plötsligt upptäcker vi att Audi ser ut på ett helt annat sätt. Jättespännande att upptäcka vad som händer där. Vi upptäcker att Aston Martin är tillbaks i sköldpaddestadiet.
Ja, om det ens räcker. Jag tror vi måste degradera från liksom landsköldpadda till grön snigel.
Ja, är det det är? Grön snigel. Känns som sengångar i alla fall.
Ja, sengångar är väl inte så gröna, men någon slags långsam jävla ödla borde finnas i alla fall. Som är långsammare än landsköldpadda. Det kanske inte gör. Ödlor är väl snabba, det är väl deras grej.
Ja, det är som svenska stafettåkare ungefär.
Ja, exakt. Men om vi hela tiden har jämfört dem när de har varit långsamma med gröna landsköldpaddor, då måste vara något långsammare nu. Alltså för att den bilen som Adrian Newey har skickat ut, vad det verkar, än så länge, man pratar om sandbagging hela tiden också, men det känns inte som att det där handlar om i Aston Martin-fallet, vad det verkar. Sandbagging då, för den som kanske inte älskar sin anglosism, är ju alltså att man fejkar att man är långsam. Vilket görs år ut och år in på de här testerna och allt sånt där, va? Eller hur, Anna?
Ja, alltså Mercedes har ju världsrekord och har vunnit alla priser som kan i det där. Men vi kanske ska gå in på testerna, förra testerna där vi tar team för team. Eller ska vi ta lite andra nyheter först? Jag vet inte. Jag är lite svårt att sortera mitt huvud, känner jag.
Ja, nej, men testerna är ju såklart det som är stora samtalsämnet i den här veckans podd. Och nästa vecka så har vi ju tre testdagar till att gå igenom. Och sen är även mega genomgång team för team inför säsongen. Så vi kan väl göra så att vi sparar det lilla goda med bara det som har hänt på testerna. Eftersom att det finns ett annat att säga. Och man märker ju att man slinker dit ganska enkelt. Men det har ju hänt andra grejer i Formel 1-världen sen vi pratade sist förra veckan.
Ja, men det mest intressanta tycker jag väl ändå är att Barcelona stannar kvar i F1-kalendern. Det är ju ett race som jag gillar. Alltså, det är en trevlig stad, det är en trygg bana. Jag vet att du tyckte det var extremt jobbigt att ta dig dit och från, men jag tycker den är ganska... Jag vet inte, den hör hemma där på något sätt. Även om racingen kanske inte alltid är den bästa, så gillar jag den där banan. Och den kommer ju nog varva med Spa. Vad känner vi för det?
Ja, jag håller med dig. Den ska ju vara där såklart. Och det var ju helt värdelöst att vara där på plats, tyckte ju jag. Men att köra banan när man sitter i sin racingstol, som jag nu efter en vecka här kan säga att jag saknar, eller har jag varit här i en vecka, två veckor, jag vet inte hur länge jag har varit i Italien ens. Men skulle det vara så att någon satte en simracingstol framför mig nu och jag skulle välja bana att köra, så tror jag att Barcelona är en av de första som jag väljer att köra. Det känns konstigt dock att beslutet är att nu är det vartannat år med den och Spa. Det är liksom... Det blir konstigt och det blir ryckigt och det känns inte helt värdigt på något sätt.
Nej, men jag tror man måste landa i det här att man kör varannat år. Alltså jag tyckte ju då när man körde Hockenheim och Nürburgring varannat år att det ändå var ganska bra faktiskt med den variationen. Vi vet ju att till 27 försvinner ju Sandfort. Det blir inget race i Barcelona då heller, va? 27, utan det går på Spa, och sen så ska Portimão i Portugal in också. Vi har ett race i Madrid från och med 26. Så att om jag räknar rätt nu så är det då en plats kvar till F1 2027. Det ska ju vara 24, har Stefano Domenicali sagt. Han vill inte gå över den siffran. Så det ska finnas en plats kvar. Och det är ganska många som har visat intresse från olika världsdelar där. Så att någonstans måste vi väl i Europa ändå köpa att det blir färre upp här för att man ska in på andra kontinenter.
Och när du säger det så... Jag ska inte ångra mig helt och hållet, men jag kanske ska revidera lite... Det känns ju då kanske lite, om man väljer att tänka på ett annat sätt, att det kanske blir lite mer som ett fotbolls-VM eller ett sommar-OS-känsla kring Spa då, som är mer speciell av banorna, måste man ju säga. Barcelona är ju en bana, men Spa är ju någonting helt annorlunda med den längden och de raksträckorna och hela omgivningen där. Den är ju mer legendarisk, får man väl ändå säga, med Oruj och allt sånt där. Att man då kanske ser fram emot lite, att det blir ännu lite mer speciellt när det väl är dags, på samma sätt som nu är det fotbolls-EM och så kanske inte Sverige är med, men det är jättekul ändå. Och så kanske det kommer kännas då. Det här är en spa-säsong.
Varannat år får man åka på spa och varannat år får man åka på spa.
Ja, typ. Men så blir det i alla fall. Och så varannat år. Vem är det som börjar nu då, av dem så att säga?
Men det måste ju bli då så att eftersom Spa och Belgien har ojämna år, så måste vara de 27. Så Barcelona 28, 30, 32 då. Och sen så Spa 27, 29, 31. Då är det, men sen har vi lite andra banor som... vars kontrakt går ut här då till 27. Las Vegas är väl en av dem.
Och det vore ju tragiskt om... Eller tragiskt vore det inte. Det vore så här... Det kanske vissa hade kunnat glädjas lite åt. Men det känns inte som att det är i linje med satsningen från USAs håll att inte förlänga den på något sätt med pompa och ståt.
Nej, den tror jag kommer ligga kvar. Saudiarabien ska väl också ut 27, va? Azerbaijans
Däremot vill jag bara höja ett varningens finger för Saudi, för de har ju liksom börjat släppa på hela sin sportswashing-grej. Hela fotbollsdelen med Saudi, att alla stjärnor skulle gå dit, och Cristiano Ronaldo och Benzema och allt vad de nu hette, när de var stora, gick till Saudi. Och så var det så här, nu målar vi om fotbollskartan i världen, för Saudi Pro League kommer vara en av de bästa ligorna i världen. Snabbspola 4-5 år, och nu börjar alla de lämna. Storstjärnorna börjar strejka. Ronaldo vägrar ju spela. Benzema, han var ju, nu är ju han gammal såklart, men han har ändå spelat där och har erbjudits ett nytt kontrakt där han erbjuds 0 kronor i lön. Och den håller på att demonteras nu när de märker att ja, det kanske inte var så lätt som vi trodde. Så om Saudi skulle försvinna, så skulle det inte förvåna mig lika mycket som om en av USA-banorna hade försvunnit. Jag vill bara se vad man, om man tittar på hela sportswashing-fenomenet, så kan man hålla ögonen öppna för att Saudi-pengarna, som man aldrig trodde skulle kunna sina, har kanske börjat göra det på något sätt, eller att de har börjat fatta att nej, det här kanske inte är det vi ska dra in nya pengar på, utan de får hitta något nytt.
Nej, men vi har ju ett antal banor faktiskt som har kommit, om man tittar tillbaka de senaste, om man säger 25 åren då. Nu låter man ju lastgammal, men tittar man tillbaka på 2000-talet så har det ju dökt upp liksom banor i Sydkorea och Indien och Turkiet exempelvis, som försvann förhållandevis snabbt igen efter ett antal år. Så det är ju inte ovanligt att man får en chans på ett par år. Portimao är en bana som var med faktiskt under pandemin och som sen kom tillbaka. Imola var ju också med under pandemin, kom tillbaka efter det, men nu är den borta igen till årets säsong.
Du, fan, apropå Imola, så ska jag säga så här, nu är jag ju på OS och reser runt i Italien. Cortina och Val di Fiemme och Predazzo och Milano och överallt är jag. Men jag ska säga att Formel 1 är närvarande. För härom kvällen så satt vi ute och käkade middag, hela hockeygänget. Jag, Marcus Leifby, Knäckta, Simon Norberg och Per Bjurman. Vinlistan kommer in och vi börjar kika på vad vi ska ha för vin till. Tittar vi igenom den, någon säger Merlot, någon säger något annat. Ge mig hit vinlistan, säger jag. Och så ser jag att det står Emilia Romagna. Viner från Emilia Romagna. Och då säger jag till gänget då, inte äldst och mest senior i sällskapet, men då säger jag, nu håller ni käften, för vinet vi ska dricka, det ska komma från Emilia Romagna. Mycket riktigt inkommer 2 flaskor vin därifrån, som till sällskapets belåtenhet.
Ja, mycket bra, mycket bra, mycket bra, mycket bra.
Man måste vara lojal mot sin Formel 1, va?
Absolut.
Att det här är med varannat år och Saudi och pengar och sådär, det måste väl ha med det att göra, som det blir varannat år för Barcelona och Spa. Att det kostar alldeles för mycket nu för tiden, eller?
Skulle tippa på det, ja.
Ja. Du, de nya reglerna då som vi nu har fått börja ta del av. Nya reglementet, det har varit tester. Vi kommer ju få lära oss att titta på Formel 1 på ett nytt sätt den här säsongen. Det är ju inget snack om den saken. Men det tåls väl att gå igenom igen vad som faktiskt är de stora grejerna som har ändrats.
Ja, men det gör det ju. Vi hade ett avsnitt om det där. Men jag känner ändå efter testerna att vi får snacka om det. Därför att kritiken har varit så otroligt hård. Framförallt då från förare som har varit med en stund, typ Max Verstappen och Fernando Alonso, som började köra F1 2001, det vill säga 5 år innan Kimi Antonello föddes, och 6 var innan Arvid Lindblad föddes. Så det är liksom en evighet sedan han börjades. Och det handlar om är ju att det numera är väldigt mycket energihantering. Alltså man ska välja olika mode, alltså hög downforce för kurvor eller lågt för raker. Man ska hålla på och återvinna energin när man bromsar. Man ska kunna använda en boost som ger flera extra 100% av eldrift. Man ska kunna använda en override mode, få extra batteri boost vid omkörning. Man har en manuell override mode. Och det här är ju en enorm förändring. Alltså det blir ju någonting helt annat för förarna. Och det, lägg där till att starten också kommer att bli komplicerad. Därför att man måste gasa manuellt i runt 10 sekunder för att kunna ladda batteriet ordentligt. Samtidigt som man då ska hantera den här antistålen. Annars så kan det bli kaos. Och det här har ju förarna reagerat på stort.
Ja, och det har vi sett lite roliga videos på också. Något står bredvid Charles Leclerc när han ska, eller om det är Hamilton när han ska starta och sätter det med en otrolig tajming. Det är så roligt att nu ska jag starta så bara 10 sekunder går. En annan grej som jag tänkte på bara när jag satt och lyssnade på det här nu och samtidigt läser igenom det. Fan, det hade varit en jävligt rolig programidé att be någon på svenska förklara de nya reglerna, men varje gång man använder engelska ord eller inte svenska så får man en liten elstöt.
Ja, det känns som, jag roade med mig nu när jag satt på Bibeln här och försöker hålla på och översätta. Jag bara, men det, jag gav upp, det går ju inte. Så där kan vi inte liksom göra.
Man måste välja Z och sen ibland så är det hög downforce och sen så är det X och sen är det ju också när man får en liten boost. Ja, det är override. Skitkul.
Det gäller inte att ha den för Janne och grabbarna i, när de kör i sitt direktsändning. Alltså. Ja, jag får nästan ringa Janne och kolla hur sjutton han ska hantera de här orden, så vi hanterar orden på samma sätt.
Ja, nej, det hade man velat. Det är ett riktigt bra YouTube-avsnitt. F1-kommentator får en elstöt varje gång den använder anglosism. Vi får se om Janne skulle kunna ställa upp på en sån sak nu. Och de här nya grejerna... Säger du?
Förlåt.
Nej, men de här nya grejerna, de kommer ju liksom, de ändrar ju hela racingupplägget. Det här med att just ladda upp batteriet och att turbon verkar vara helt oanpassad för det här systemet att köra. Och det, man såg den här videon, ni är säkert många som har sett det, men ni kanske inte, alla kanske inte har sett det. Det är ju en video på en F1-reporter som står bredvid banan och berättar om det här att man behöver 10 sekunder ungefär för att ladda upp turbon eller batteriet när man står stilla. Men när man är ute och kör då formationsvarv, då kan man ladda upp den här turbon som man måste ha för att kunna hänga med när man ska köra iväg vid start. Och då står han precis bredvid och står och berättar det, tittar in i kameran och berättar så här, ah, men så här ligger det till. Så vi kan ju bara lyssna nu på hur lång tid det tar för Ferrarin. Så bara vrider om kameran. Och så bara, så tar det då 10 sekunder, så står han där och väntar och väntar och väntar och väntar innan han kan gasa iväg. Och jag tycker det säger någonting om hur mycket som är nytt här nu. Att en sån grej måste de liksom ha upptäckt nu på slutet. Att, aj då. Det här måste vi nog anpassa bättre, för att det är så mycket nya grejer som alla de här ingenjörerna har att tänka på. Och att en sån grej då måste liksom, även så briljanta hjärnor kan inte hålla allt i huvudet på samma gång. Fattar du vart jag är på väg så att säga? Det är svårt att sätta.
Nej, men jag förstår. Alltså, ja, men det blir ju lite så att man öppnar... Alltså man öppnar Pandoras box. Alltså du, precis som vi pratade om förra veckan, att när man tittar liksom på, ja, men vad skulle man kunna göra, vad tillåter fysikens lagar, hur kan vi nyttja det här på bästa sätt, och sen så jobbar man efter det. Men sen så när du ska använda någonting i praktiken så blir det ju ibland annorlunda än vad det är i teorin. Och det där är ju svårt när den mänskliga faktorn då också kommer in i allt detta. Jag menar, det var ändå som Oscar Piastri sa här, att förra året så var skillnaden mellan en bra och dålig start att du fick lite hjulspinn eller hade en dålig reaktionstid. I år kan det bli som ett Formel 2-lopp där du nästan går in i antistål. Du tappar inte bara 5 meter, du tappar 6-7 positioner om det går fel. Det kan bli ett riktigt regelkaos. Kan du tänka dig den starten med 22 bilar?
Ja, det tror jag nog att jag kan tänka mig, för att jag tror att det kommer att se mer ut som det gör när man sitter och kör simracing. Det kommer vara ännu mer kaos än vad det brukar vara på riktigt.
Ja, men alltså, och sen så tänker jag också på det sättet som man sen ska hantera den här energin vidare i under racet. Jag fastnade på en intervju som Fernando Alonso gav, det han då, visserligen så kör han Aston Martin nu då, som är ju 73 sekunder långsammare än allt annat, men han menade på att i Bahrain så har ju alltid kurva 12 varit en stor utmaning. Vi körde med så låg downforce att man precis kunde ta kurva med full gas, och det var liksom förarens skicklighet som avgjorde varvtiden. Men nu måste vi ligga ungefär 50 km i timmen långsammare i samma kurva för att vi inte vill slösa energin där, eftersom vi behöver energin på rakan. Så istället för att köra igenom kurvan med 260 knyck så gör vi det i 200. Och i den hastigheten kan ju vem som helst köra bil, till och med vår kock.
Mm.
Då tycker man det är synd om kocken.
Jag vet inte fan om jag gör det riktigt, för att det är ju en grej som då, liksom, om man zoomar ut och kollar på det i stort, att det har blivit mindre raw racing och att det är mer liksom datadrivet hela grejen, att så här, man räknar ut så här ska man köra istället för att någon går in och så kör man på känsla. Man får ju hoppas då att det kommer kunna anpassa sig under säsongen så pass mycket att någon har listat ut att jo, men om alla andra försöker köra 50 km långsammare i den kurvan, om jag kör liksom, om jag kör 40 km snabbare än dem i den kurvan, då kanske jag kan köra om där, vilket gör att vi får ett utgångsläge på raksträckan som kan vara det. Men ja, och då är det batterierna som det pratas om, att boosten ska kunna liksom vara så pass kraftig att den inte ska spela någon roll. Men man får ju hoppas att det liksom på något sätt kan jämnas ut hur de förväntas köra och hur de faktiskt kommer köra sen.
Ja, men det kommer ju ske förändringar, så är det ju alltid när du startar någonting nytt, så tar det ju tag i när man lär sig. Det vet man ju själv, bara man byter datasystem på jobbet liksom. Kom igen.
Men det gör du inte ofta, Anna, ska jag säga.
Ja, du, jag har ju hållit på så länge, så jag har gjort några gånger. Nej, men varje gång man ska läsa ett nytt system så tycker man ju, första gången man gör det så tänker man bara, helskotta vilken tid det här tar. Men sen så tredje gången så, ja, ja, då var det inte så illa.
Sen man glömt bort det, ja.
Ja, nej, men så var det inte så illa. Det som jag tycker är mer oroande här är ju att en sån som Max Verstappen påpekar att det är som Formel E på steroider. Och att han inte tycker att det är kul. För just den här glädjen i racingen behöver ju finnas kvar i Formel 1, som ska ju vara the pinnacle of motorsport. Undrar hur många elstötar jag har fått nu. Jävligt många, känner jag.
The pinnacle of motorsport. Ja, det är en lång jäkel. En riktigt lång kyss.
Ja, nej, men alltså det ska ju vara kungaklassen av allting. Och det ska ju vara innovation, teknik, men det ska ju också vara racing, alltså det bästa racingen. Jag vet ju när de började med de här stora bilarna, det kändes att de racer som truckracing, liksom lastbilar som racer mot varandra, och förarna var irriterade och menade att det här är svår racing, det blir inte bättre. Och sen har man ju gått ännu mer vidare med innovationer åt elhållet. Ja, jag förstår att man gör det. Men jag har svårt att acceptera att de stora förarna inte har roligt. För glädjen måste finnas kvar. För att har inte de roligt som kör, så har inte vi roligt. Och faktum är att skulle vi förlora, Alonso går ut på sitt sista år på kontraktet i år. Han har sagt att han tar ett beslut i september. Han ska bli pappa i sommar, han också, efter många om och men, tror jag. Verstappen säger redan på testerna att han inte tycker att det är kul, men han har ett kontrakt. Hamilton har den bakgrunden som han har haft det senaste året. Tycker väl, jag har väl inte heller tyckt att F1 har varit så där superkul. Alltså, skulle vi förlora tre sådana mästare, men också framförallt profiler, vad skulle det göra med sporten om de försvinner inom loppet av ett år?
Ja, det första som kom upp i skallen är, då är det kört. Då är det över. Får vi packa ihop det här, för då kommer det inte finnas något intresse kvar. Det kommer ju såklart med all exponering som de lyckas skaffa sig sådär. Men ja, det blir nog något helt annat i alla fall. Och de andra måste verkligen steppa upp, skulle jag vilja säga. Men du, bara det här apropå, vi kan inte släppa Lando Norris svar eller kommentar på att Verstappen var lite besviken och sa att han skulle sluta. Nu är det ju så här att Lando Norris har ju ibland en ironisk litet smurket leende när han säger saker. Så ibland när man läser text vad Lando Norris säger, så låter det annorlunda än om man faktiskt lyssnar på hur det låter när han säger det. Men Verstappen har ju, sa ju, som du sa, klagade lite på hur att det inte liksom är jättekul att köra de här. Lando Norris då, som kommer från ett konstruktörsvinnande team med en bil som prognosen ser god ut, han är regerande världsmästare, han svarar ju att nej, men jag gillade att köra den, men om Max vill sluta, ja, då kan han väl sluta. Vi får löjligt mycket pengar för att köra, som liksom, det går inte riktigt att klaga på om det är kul eller inte. Max, om man vill hitta något annat att göra, så kan han göra det. Det är ingen som tvingar honom att vara här. Det är, alla andra skulle älska att vara här. Han kan sluta om han vill sluta, sa Lando Norris då i skrift när jag säger det. Så det var ju lite med ett smörket leende som han sa det där, men det var i alla fall svaret på vad Verstappen sa.
Jo, men jag kan förstå att han säger så. Norris är ju lite mer politiskt korrekt än vad Max Verstappen är. Alltså, de är ju väldigt, väldigt olika som personer. Men jag känner ändå för F1-sportens skull. Så visst, folk slutar, och det är helt okej. Okay. Var och en har rätt att sluta när man inte tycker att det ger någonting mer och man har tillräckligt mycket pengar på kontot. Men det vore synd för sporten om det försvinner för många mästare på en gång. För att de tillför någonting, tycker jag, vid sidan av sporten. Alonso, jag älskar ju hans svar på många frågor till exempel. Att han är så... naturlig men ändå lite lagom bitsk och har ändå, när han pratar, en erfarenhet med sig som man kan lyssna på, samtidigt som man vet att han har de här rävarna bakom öronen. Lewis Hamilton är ju en människa som för ut Formel 1 och sporten långt utanför F1. Jag menar, bara hans dating record, alltså de tjejer han har synts med, gör ju att sporten får en enorm exponering på ställen där den inte hade fått det annars. Max Verstappen är väl den som är störst inom sporten, men tråkigast i ett marknadsföringsläge, så att säga. Alltså för sportens skull.
Ja, absolut. Och sen är det ju alltid så att all PR är bra PR, så även om Max säger att Formel 1 är skit, de kan dra åt helvete, jag ska inte köra mer, nu är jag klar, så är det ju ändå, det blir ju plus i slutändan i exponering för Formel 1, vad Max Verstappen än säger. Du, är det något mer vi vill säga om de här nya reglerna och första tankarna kring hur det faktiskt kommer bli när vi har sett dem köra i 3 dagar?
Nej, men jag känner att jag vill nog vänta på det här. Jag vill vänta på nästa test som nu kommer den här veckan. Och sen så är jag lite spänd på att se den första helgen och kanske ytterligare ett par helger. För att jag tror att vi behöver lite tid för att smälta, förstå och lära oss och bestämma oss om vi tycker om det eller inte. Och jag tror att det gäller samma sak för förarna. Man får vara lite ödmjuk inför den här situationen och ta sig an den och sen utvärdera den i lugn och ro. Och inte göra som jag brukar, säga höger eller vänster. Utan...
Nej, jag tror att du kommer ha en hel del att göra när det ska kvalas och rejsas första gången i liven. För den som kanske har likt en björn gått i ide under vintern och sen då sätter igång tvn när det väl är dags för racehelg igen. Och så ser man, tänk om man har slutat förra säsongen, så har du så här, man vet om att nästa säsong så kommer det vara, det ska vara ett nytt reglement, det kommer säkert hända en hel del. Vi får se vad det blir. Så låter man vintern gå, konsumerar inget Formel 1 alls, säsongen drar igång, man slår på tvn och bara, vänta nu här, vad fasen, vad är det som har hänt här? Så kan det säkert bli för några stycken, så jag tror att du kommer i liven ha en hel del att förklara.
Det räknar jag också med, men efter den här... herrarnas stafett där, så känner jag att jag klarar alla lajvar i världen.
Menar du att intresset för längdskidor när det är ett olympiskt spel är av högre intresse än ett Formel 1-lopp mitt i kalendern en sömnig säsong?
Framförallt menar jag att folk var betydligt argare.
Ja, okej. Okay. Det kan generera fler kommentarer.
Ja, men jag var ändå imponerad. Jag fick ett par F1-frågor mitt i alltihopa. Säkert fler också som jag inte hann se, för det var så fruktansvärt mycket frågor.
Ja, det är bra. Det är faktiskt helt, helt på sin plats när man ser att det är du som livear. Jag gillar också det när man gör annat jobb och så får man en kommentar, eller men man märker att det är någon som har koll på vad man i vanliga fall sysslar med också. Om jag skriver en text om jag vet inte, eller om jag står i rutan och babblar om en övergång i Allsvenskan och så är det någon som hör av sig och vill ha en Formel 1 blinkning av en. Det gillar man. Jag gick ut och stängde dörren när jag hörde att de som städar det här hotellet började röra sig mot min dörr. Inte ska de få komma in och säga skosi skosi under våran Formel 1-podd. Du, ska vi kolla på antal varv och sådär nu då? Bara om vi tar allt i sin helhet under de tre första testdagarna i Bahrain.
Ja, men vi kan väl sammanfatta det lite grann med att Mercedes, som hade ett fantastiskt bra första test, inte hade något vidare bra andra test. Alltså där var det lite trassel eller grus i maskineriet, kan man ju säga.
Pratar du då om första test som dag ett, eller pratar du om första test som shakedown?
Nej, jag tänker som shakedownen, men jag vill inte ha fler elstötar.
Jo, det blir en stenhård där också.
Nej, men de hade lite tyngre under dagarna i Bahrain i förhållande till vad de hade i Barcelona. Och jag vet att jag i förra podden pratade om att jag gärna ville se hur de funkar i de här varmare förhållandena. Jag känner inte riktigt att jag fick någon koll på det, för de tillbringade lite för mycket tid i garaget. Men sett till tiderna så var de ju riktigt kvick. Helt enkelt. Så att, men de hade inte samma mängd varv. McLaren och Williams, som var tillbaka nu, Williams gjorde sitt första test. De låg alltså på över 420 varv, exakt 422. Ferrari på 421, medan Mercedes låg nere på 282. Bara bättre än Aston Martin, våran snigel, som gick på 206.
Man ska väl säga ett och annat till om Aston Martin där också. Men McLaren känns ju trygga i. Jag vet, det enda man säger hela tiden är att man ska inte dra några växlar eller för stora växlar på hur tiderna ser ut och hur de kör. Men att McLaren faktiskt är ute och matar på varv efter varv och toppar listan i data som man har samlat på sig på grund av att man har kört flest varv. Det känns ju som ett tecken på att, som Dr. Alba skulle sagt, det är stabilt.
Ja, men de gjorde ju ett sämre shakedown i Barcelona. Då hade de ju faktiskt problem med motorn vid ett tillfälle. Och jag, vad jag har förstått nu, så de här testerna, alltså det kommer dyka upp så mycket små saker under de här testerna som man liksom inte har räknat med. Bara det att, ja men, i praktiken så händer en sak, i teorin var en annan. Det kan vara en sladd som, eller liksom en slang som är lite för liten eller lite för stor. När allting ska kopplas ihop så är det små saker som går sönder, och det är därför de här testerna är så otroligt viktiga. Och jag känner väl att där, det som ser bra ut där för McLaren är ju att man hade ett avbrott rejält under det första, men sen kunde man köra fullt under det andra testet.
Ja, en sak som när man är, jag ska vara ärlig och säga att jag har ju inte suttit bänkad och kollat på alla de här timmarna av tester. Jag har ju sett mina highlights, mitt flöde har ju förändrats en aning, va, på grund av att var man befinner sig och vad man kollar på för typ av OS-relaterade grejer på sina sociala medier. Men F1-algoritmen, den biter sig ändå kvar och skickar igenom de stora grejerna till mig. Men när man efter en dag så här, om man är ute, och som i mitt fall, jag har varit utomhus hela dagarna och filmat och så har jag kommit hem på kvällen och gått och lagt mig klockan 3 kanske, och då vet jag ju, ja men det har ju varit F1-tester idag. Och då har det varit kul när man då har följt efter dag ett, för då är det en stor storyline från dag ett. Men jag kollade ju på de här liksom 3 dagar i rad. Då får man först dag ett och sen direkt dag 2 och sen direkt dag 3. Att det är helt olika storylines. Att ena dagen så är det verkligen så här, oj oj oj, Red Bulls galna speed på rakorna dag ett. Så bara, de kommer vara hur mycket snabbare som helst än alla andra. Sen har dag 3 gått och så ser man att, ah, okej, okay, det var bara att de dag ett smällde på lite mer, även fast vi nu kanske kan, ska säga någonting om Red Bulls galna energiåtervinning som det pratas om. Dag två så var det någon annan stor snackis och dag tre var det något helt annat. Det var ett intressant sätt att se på saken. Vill du hänga dig kvar i Red Bulls energiåtervinning? Är det här ett miljöpodden eller är det
podden? Nej, men jag tycker snarare att själva tendensen av det att du berättar är ju otroligt typisk för tester. Därför att vi vet ju aldrig riktigt vad de testar. Det som, om man ser på sammantaget det här första testet, det som slår mig när man tittar då på, så såg vi att ja, men snabbast var Andrea Kimi Antonelli i Mercedes, tätt följd av George Russell, också Mercedes. Sen var det Hamilton i Ferrari, Piastri, McLaren, Norris körde inte sista dagen. Och sen var det två bilar från Red Bull. Och det som slår mig då är ju att det är precis de fyra teamen som låg i toppen under fjolåret som ligger i toppen här. Vi har alla gått hela vintern och väntat på vad kommer Brawn GP? Alltså de här som annorlunda teamen som har hittat någonting som sticker upp. Ja, jo, vi ser att Haas är med som bäst av resten, men det är ju inte i närheten av vad Brawn GP var när de kom 2009, då de bara Button har berättat för mig hur han liksom drog ut och kom in och efter ett varv och gnällde på hitten och ditten och datten och dutten. Som man alltid gör. Och ingenjören är bara skakar på huvudet så att du är snabbare, du är en sekund snabbare än alla andra. Vad håller du på med? Va? Den känslan har man ju inte här. Och det jag då snarare har funderat på är ju varför? Varför är det så att det är de stora drakarna som visserligen test, men det är de som kör de här hela tävlingsdistanserna. Man kan förstå när de gör det, ungefär hur mycket bränsle de har i början och slutet. Och vi kan ju se att de är liksom väldigt snabba. Men vad beror det på?
Och en annan grej som är lite intressant när man kollar på de här tiderna som du levererar med vilka som har kört snabbast är ju också om man kollar på vilken dag som den tiden sattes. De tre första, Antonelli, Russell och Hamilton, var dag tre. Leclerc satte sin bästa tid dag två. Piastri dag tre. Norris, Verstappen på dag ett. Första dagen av de här tre testerna. Bearman dag två. Och Conn som nia satte sin tid också på dag ett. Vilket är lite intressant bara om man liksom går igenom i huvudet. Okej, okay, vad kan det bero på? Kan det vara så att de råkade köra snabbt dag ett? Dag ett, fast det inte var meningen att de skulle göra det och så vidare och så vidare. Eller vill Mercedes då bevisa något sista dagen när de faktiskt har sett hur alla andra kör och anpassar sig och så vidare och så vidare. Det är några till som där är intressanta. Vi tog toppen. Ska vi kolla botten då? Så är det ju så att Lance Stroll och Fernando Alonso inte bara körde minst, men om man kollar på hur långt efter de är, så är det alltså Lance Stroll 6,2 sekunder och Alonso 4,5 sekund långsammare än snabbaste tider. Och då är det inte de här små marginalerna som vi pratade om förra året. Oj, vilken jämn säsong vi har när 700 delar kan betyda 20 platser.
Ja, men det tror jag. Det där skulle jag säga är en så här typisk Adrian Newey-grej. Han har ju gått stenhårt på en inriktning här nu. Han kom ju från Red Bull, fick vara ledig ett år, satt och fnula på sin kammare. Klev in i mars ungefär i fjol hos Aston Martin. Då var inte den nya vindtunneln klar. Den kunde de ta i full bruk någonstans i april. I somras, augusti, började han prata om att det hade skett, de hade gjort en massa misstag i arbetet innan han kom dit som han upptäckte, så de fick ställa om i kalibreringen i den här vindtunneln. Och då kan man ju tänka sig att de har nog tappat ett par, tre, fyra månader. Det har dessutom varit enorma diskussioner runt det där teamet, där det nu rapporteras att Andy Cowell, som var teamchef i fjol, han har inte bara flyttats från den rollen av Adrian Newey, han har dessutom haft en konflikt med Newey och lämnar teamet. Det är inte bekräftat, men det verkar så enligt flera olika källor. Och då tänker jag så här, den här tiden då som Newey har lagt in i den här bilen, med tanke då på att de var sent ute till shakedownen, aj, akta den elstöten, men de var sent ute där, de hade ett uruselt test nu igen, men han har väl gått på det extrema av det extrema. Och när Alonso då i intervjuerna säger att jag vill inte lämna ett besked om framtiden för i september, så för mig tyder det på att de nog har en ganska tydlig plan för hur de ska jobba. Alltså de är senare i sin utveckling än vad många andra team är. Utan det finns, skulle jag säga, en plan för hur den här bilen ska uppdateras och jobbas med under året. Och där, jag litar fortfarande på Newey där, hur han har satt den här planen. Sen kanske det är fel, men jag uppfattar det som att Alonso också gör det, och Newey har ju en aura och en ledaregenskap kring sig, så att ska man få det här teamet någonstans så kan han nog få det. Men jag tror nog, precis som han själv också säger, att det tar nog ganska många lopp, för de är inte på rätt platsen. Det blir spännande att se vad de ligger i, ja, men september, oktober. Har han fått ordning på det då? Är han inte i närheten efter sommaruppehållet? Då kan vi börja skrika.
Det ska sägas också att Alonso lät ju på ett sätt efter dag ett och lite mer liksom lågmäld på dag tre. Nog för att Adrian Newey kan fixa och trolla på knäna, tänkte jag säga. Det gjorde han ju faktiskt. Han var ju en av de första, det såg man på dag ett-testerna. Han var ju faktiskt en av de första att liksom bokstavligen sätta sig på knä och kliva in och kolla under bilen för att trolla med knäna. Att det är då huvuddesignern som är där på plats och också river och sliter och drar i tejp och kablar och trådar och muttrar och allt sånt där. Han kan ju göra sitt, va? Men så har vi en sak vi inte får glömma, och det är ju Fernando Alonsos favoritmotor Honda, som om man nu, folk har tittat på varvantalet på motorn under tiden och jämfört de här startsekvensen i Bahrain på sista träningen. Och det verkar som att Honda liksom är 2500 varv lägre än de andra motorerna när de gör sina teststarter. Audi då, när de ligger uppe där och håller i klutchen och ska trycka på, ligger på 12680. Ferrari ligger på 12554. Hondan på 9828 varv. Och så jämför man Verstappens snabbaste varv med Ford-motorn, ny, så ligger den på 12000 varv per sekund på åttan, alltså åttonde växeln. Och Lance Strolls snabbaste varv, så är den cirka 2000 varv långsammare. Och det är ju inte bara hur bilen designas. Det är ju någon som ska göra en motor som ska fungera också. Och det här, ja, men det tycker jag man ska nog ha med i åtanke.
Ja, men det har du ju helt rätt i. Ja, men det, alltså, det är ju, det krävs ju här att både den som designar chassit och konstruerar det och den som ansvarar för motorn har gjort sitt jobb. Så är det ju självklart. Men det jag menar är väl egentligen, vi ska inte skriva bort dem redan. Det gjorde vi ju, har vi gjort tidigare. Och då har det ju varit, då har man ju inte haft den kompetensen riktigt inom teamet till att lösa de här sakerna. Men nu har man ju faktiskt det. Och misslyckas man ändå, ja, men då kan ju Lawrence Stroll säga tack och hej och sälja det där teamet.
Vi har också gjort tvärtom när vi ropade hej och sa att de kommer vara med och utmana. Vilken säsong det nu var, om det var 20, 21, 22, 23, 24. Jag har noll minnen när Alonso var där uppe på podiet i början av säsongen, gång efter gång. Och man sa att ja, men de här kommer utmana. Sen gick halva säsongen och så var de nowhere to be found.
Nej, och det var ju då när de hade värvat från Red Bull, kopierat Red Bulls bil, och sen hade de ingen koll på hur de skulle utveckla den där bilen överhuvudtaget. Utan när kopian blev ifrånsprungen så stannade den kvar liksom. Mm. Det var ju som en sån här piratkopia från något land i, jag vet inte vad.
Ja, Temu brukar komma från Kina kanske.
Jag har aldrig handlat där.
Temu Owish, som ni brukar kalla mig för, ni som kommenterar på sociala medier när jag står i rutan, att jag är Benjamin Ingrosso från Wish. vanligaste kommentaren jag får. Och det är ju en kinesisk version av det. Var ska man gå vidare då innan, nu när vi lämnar Aston Martin? Det började med att liksom, Fernando Alonso hoppade ur dag ett och surade handskarna i racinghandskarna in i väggen, till att det var lite mer så här, men vi tror på det här när vi kom till dag tre och sådär. Ska vi gå vidare till en annan stor snackis, Montro? Vad har vi på för nästa? Liksom, det känns som att Aston Martin är den största grejen, sett till att de är så långt efter. Vill du gå till toppen eller vill du hänga kvar i botten?
Nej, men vi kan väl kliva mot toppen, för det som jag sa innan, jag tycker det är otroligt intressant. Jag har funderat jättemycket på det här att det är de förväntade toppteamen som faktiskt är där, trots att vi har budgettak och sådana saker som ska göra att de mindre teamen kommer i kapp, och det finns olika system som gör att de får bonustider och så vidare i vindtunnor och så vidare. Men vet du vad jag landar i? Jag landar nog i att det är den här tiden tidigare, alltså den tiden innan budgettaket, som de här toppteamen fortfarande drar nytta av. Alltså de har investerat så otroligt mycket i sina verktyg, i logistiken, i infrastrukturen, i sina fabriker. De har lagt ner alltså så mycket pengar som inte ens Johan Kim von Anka har med sitt badkar, för att få en fabrik som verkligen fungerar. Och det där gjorde man innan budgettaket kom, och det drar man ju fortfarande nytta av. Det är inte saker som man har behövt renovera än så länge. Ett team som Williams, som började med att fixa till sin infrastruktur när James Vowles kom, de ligger ju efter om man jämför med Mercedes och så vidare. De har redan satt de här, men det finns ju där. Allting som de behöver finns. De behöver inte investera i det och lägga ut några pengar i det. Plus att människor är ju människor, och vi blir ju ofta bättre och vi är engagerade. Det finns ju en anledning till att man kanske vill vara spelare nummer 14 i Arsenal, exempelvis. Men alltså, de bästa människorna vill ju exempelvis inte spela fotboll i Trelleborgs FF. Det vill man ju inte. Men 17 vill spela på Tjongavallen liksom. Om man nu kan spela i Arsenal eller Bayern München eller Barcelona eller vad det nu är, då väljer man ju det istället, även om man kanske får lite sämre lön nu när man har den här lönejusteringen i Formel 1. Ja, men man vill ju kanske inte jobba i Racing Bulls eller i Alpine. Man vill jobba, de bästa vill ju jobba i Mercedes och i McLaren, och i McLaren har man gjort ett jättejobb för att få arbetslusten tillbaka under Zac Browns tid. Så att de bästa människorna, de bästa verktygen, de smartaste hjärnorna och de som verkligen vill, de som går till jobbet för att de tycker att det är kul, det är innovativt, de vill vara med och bidra, de vill vinna, de är i toppteamen. Och det är skillnad på det och gå till jobbet mellan 9 och 5.
Jag gillar just att du väljer en Arsenal-jämförelse här, för som Arsenal, följt Arsenal hela livet, och så ser man då, nu har ju visserligen Viktor Gyökeres börjat göra lite mål till slut, men som han har sett ut i början av säsongen, det är nästan så att jag har tänkt att han hör ju faktiskt kanske hemma på Tjongavallen i Trelleborg och inte på Emirates Stadium i London, med nummer 14 på ryggen, som är det numret du drar upp ur hatten. Att det kanske egentligen där han borde vara. Jag vet inte hur jag ska ta mig tillbaka till Formel 1 på det sättet. Men jag uppskattar den. Det är två perfekta lag och rätt siffra att göra jämförelsen med när man ska jämföra fotboll och Formel 1. Ska vi bara ta då snabbast, om vi tar teamen, hur de här tre dagarna gick i Bahrain. Vi tog ju förarna där i början, men vi bara kollar vilken skillnad det är i tid. Och det här, om man jämför nu med slutet av förra säsongen när vi hade liksom de historiskt jämna kvalen, så är det ju såklart något helt annat. Men det är faktiskt ändå siffror som är nedskrivna på papper här. Mercedes, de körde sitt snabbaste varv på 1.33.669. En halv sekund bakom var tvåan Ferrari. Nästan en sekund bakom var McLaren. Red Bull var 1,1 sekunder bakom. 1,7 kommer Haas. Sen kommer Alpine 2,1. Sen kommer Audi som sjua 2,6 sekunder bakom. Williams 2,9. Racing Bulls 3,1 sekunder bakom Mercedes. Cadillac näst långsammast 3,2 sekunder. Och sen Aston Martin då 4,5 sekund ungefär bakom Mercedes som då var snabbast de där dagarna. Och nu när det här avsnittet kommer ut så påbörjas ju nästa tre dagar som faktiskt är de sista dagarna innan man nästa vecka drar till Australien, eller är det en vecka emellan? Nu har jag för mycket puckelpist och big air och curling i huvudet. Det är tester och sen är det en racefri helg. Och sen så brakar det loss i Qatar, va? Eller är vi i Australien?
Nej, men nu först? Filip, lämna OS-bubblan och kom in i Australien. Nej, nu, det är Melbourne.
Vet varför? Det här är Formel 1:s egna jävla problem. Jag har ju det här inskrivet i min kalender. Alltså jag har ju F1s officiella kalender i min egna då digitala kalender. Och vad tror du loppet i Australien heter? Det heter Formula One Qatar Airways Australian Grand Prix 2026. Mm. De får fan skylla sig själva. Jag vet att det är Australien, men sen när jag läser det så blir jag liksom fundersam på, vänta, är det Qatar? När jag samtidigt som jag läser också berättar om det. Så de får fan sen skylla sig själva att man blandar ihop om det ska vara Qatar eller Australien, när det heter Formula One Qatar Airways Australian Grand Prix 2026. Sluta sälja ut varenda mening i allting. Kör bara.
Precis. Men det som är annat spännande den här veckan tycker jag, det är, ja, men dels så ska jag ju lämna F1-bibeln. Samma dag som sista testet körs så ska vi ju trycka ut den så att alla de som har förbeställt sina biblar och som vi då bjuder på portot ska få dem direkt. För sen är det ju så att man kan beställa den efteråt också, men då kostar det lite mer. För då har Postnord klivit in och tycker till. Sen kommer den också ut i butik som vanligt, naturligtvis. Men F1-bibeln ska ut. Och jag är faktiskt otroligt stolt över det jobb som vi har gjort där i typ, ja, mer än ett halvår. För att få ihop den där bibeln i år. Det ska bli intressant att få ihop det den här veckan. Sen ska de testa regndäck i Qatar. Jag bara älskar det. De ska sätta på sprinklers. Och det ska de alltså göra...
Kolla,
sista
nu sa du Qatar fast det var Bahrain. Så, jag behöver inte skämmas helt och hållet. Även fast det kanske var jag som planterade den felsägningen lite mer.
Men
vad
skojar
du gjorde.
Inte.
Men inte fan så regnade mycket i Bahrain, va?
Nej, inte fall. Qatar heller. Nej, de ska testa sprinklers. Och det blir alltså sista helgen i februari. Då ska man använda en sån här testbil från McLaren Mercedes. Och så ska man köra med sprinkler. Pirellis Mario Isola är supernöjd för att det är en bana med ett högt däckslitage på. Och så ska man då göra det under eftermiddagen för att kunna få väldigt många olika temperaturer. Det ska vara extremt varmt och när solen går neråt så blir det betydligt kallare i asfalten. Så att målsättningen med det testet är att korta övergångstiden mellan våt och intermediate däck. Så att våtdäcket, eller själva regndäcket då, blir mer användbart när det regnar, även om det inte regnar supermycket. Så man ska behöva stoppa racen framöver för att rödflagga för att det regnar för mycket.
Det känns så jävla stört att man liksom prompt måste göra det där. Varför inte bara åka till valfri liksom, longitud i Storbritannien där det regnar hela tiden? Det är bara köra ut bilarna var som helst, vilken dag som helst, så kan man ju garantera regn.
Det har du rätt i, men de vill ju testa nu i olika temperaturer och jag tänker Storbritannien februari så får du samma temp, det vill säga 9 grader och spöregn.
Ja, det är bättre att testa med 40 plus grader regn som vi har nere i oljeområdet, va? Nej, men kul det ska bli att få se nästa vecka också, eller de dagarna som kommer nu här, onsdag, torsdag, fredag. Och ni vet ju att om en vecka så hörs vi igen här och då har vi lite mer att gå igenom. Ska man ta det mer på allvar, de tiderna som vi kommer få ut nu av de här tre dagarna, än vi hade av de första tre dagarna?
man ska ta det på allvar men med en nypa salt. För man måste komma ihåg att det man ser inte är verkligheten. Alltså man måste vara så medveten om att man inte vet vad det är de testar. För vi vet inte bensinmängder eller hur väl de har dratt upp motorn och så vidare. Det vet vi inte. Det vi kan studera är ju hur bilarna ser ut på banan, ansiktsuttrycken på förarna när de kliver ur bilen innan de möter media egentligen. Och antalet varv som vi ser på banan, det är det vi verkligen kan kika på.
Mm. Och om vi ska hålla koll på, om vi ska uppmana de som faktiskt slår på sig en 6 liters kanna kaffe för att sätta sig och kolla på de här testerna timme ut och timme in, något särskilt som de ska hålla koll på. Jag börjar väl med att säga det här med energiåtervinningen på hur snabbt folk laddar upp sina batterier. Det var ju väldigt mycket snack om att Red Bull hade hittat något som var helt out of this world med deras fart på raksträckorna, att de var så snabba med att få på sin energiåtervinning. Ja, där visade, gav du mer stöt där eller?
Ja, absolut. De var out of this world, Philip.
Ja, och det är ju inte ens ett uttryck som har med Formel 1-världen att göra. Det har ju bara med att göra hur jag uttrycker mig. Men det var väl en rejäl elstöt. Jag såg att Anna, hon satt och körde med liksom avtrycka fingret på skärmen. Där. Så jag fattar inte vad jag gjorde för fel. Men ja, där ska jag ha en elstöt. Håll koll på energiåtervinningen. Så kan ni spana lite extra efter, bara kika på hur hjulen ser ut, eller däcken. Det är ju nya däcktider också, vi pratar om nya regler, men de är ju smalare däcken nu, och förra året, eller förra reglementet, så var det ju standardiserade fälgar, alla hade ju samma. Nu får alla välja egna leverantörer, så nu ser det liksom yttersidan på däcken ser ut på olika sätt. Vissa har fortfarande de här skydden och andra har så att man ser fälgen helt och hållet, vilket jag tycker piggar upp lite grann faktiskt. Det kan ni slänga ett extra öga på. Har du någonting annat?
Nej, men jag tycker du sammanfattar det där riktigt, riktigt bra faktiskt.
Ja, tack. Man gör sitt bästa för er som lyssnar vecka ut och vecka in. Och nästa vecka så hörs vi igen. Och då är det sista gången vi har sett bilarna göra sitt innan det faktiskt är dags på riktigt. Fasen, vad kul det ska bli.
Jag håller med. Och då har vi faktiskt racehelg framför oss. För den helgen är det väl också IndyCar-premiär, va? Så nu börjar det bli riktigt.
Ja, varva igång de här motorerna. Vi kanske själva behöver mer än 10 sekunder för att få igång våran turbo. Men vi står i alla fall på tomgång nu och är redo att dra igång säsongen. Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Find their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break release for turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.